Britannia, Britannia rules the waves. Britons never, never, never shall be slaves.
Hej och välkomna till avsnitt 209 utav Svenska FPL-podden. Jag är äntligen tillbaka från en helt vidrig influensa och vi ska prata Fantasy Premier League. Och vi står för dörren för ganska mycket saker som händer och mycket grejer har klarnat. Därför kommer det här avsnittet bli väldigt kul. Jag har för övrigt ett aktivt wildcard vi ska prata ner i den här podden. Vi spelar in onsdagen den 1 mars och agendan för dagens avsnitt är att vi först kikar in väldigt snabbt i våra byggen. Vi ska säga det att Game Week 25 håller på att avslutas här på onsdagskvällen. Vi har Arsenal Everton som är igång och Liverpool Wolves som spelar också. Så ja, därför kikar vi in snabbt i våra byggen och hur det ligger till. Det ser ju inte kanon ut. Jag tror att det är få som har en riktig dröm Game Week. Veckans punkter, här kommer vi stanna ett tag. Vi ska kika in i min wildcard draft som jag sitter med nu. Vi ska prata en chipstrategi generellt, för att det är väldigt lagberoende, beroende på hur ditt lag ser ut nu, vilka chip du har, och vi kikar på lite olika alternativ och de huvudalternativ som finns och ger lite tips och råd kring det. Vi ska även kolla in lite i Tony och hans avstängningshot. Vi ska kolla på Brighton mittfältarna och sådana saker. I och med att vi kommer prata wildcard och väldigt mycket spelare som vi tycker är intressanta just nu, så skippar vi veckans rekommendationer det här avsnittet. Men vi kommer såklart ha en kaptensdiskussion för Game Week 26 och vi avslutar med era lyssnarfrågor. Stefan, jag är tillbaka men vi är inte fulltaliga för det. Fredrik är iväg på någon jobbkonferens och du och jag får dra skutan.
Ja, nej, så här många gånger i rad tror jag inte att jag har varit med utan att haft samma partner.
Nej, jag vet inte, kolera eller någonting jag har fått. Jag har varit helt, dålig i stort sett hela februari. Men nu är vi inne i mars och det ska bli en riktig kanonmånad. Vi har en poddresa framför oss här. Det är bara en och en halv vecka bort tills vi är i London och har några öl innanför västen och några jägerbombs kanske.
Ja, kanske det. Det ska bli jäkligt kul i alla fall.
Ja, verkligen. Taggen är ordentlig. Bra pepp. Vi, som jag nämnde, det är FA Cup som spelas ikväll också utöver de här två Premier League-matcherna som spelas ikväll. Men vi vet ganska mycket nu om Game Week 28, blanken till exempel. Det är väl bara en match som inte är helt klar om det kommer vara blank eller om det blir av i form av Southampton Tottenham. Och det ska ju avgöras ikväll. Annars vet vi att de som blankar är City, West Ham, Brighton, United, Liverpool och Fulham. Och det var väl Liverpool-Fulham som kanske var mest intressant om det skulle bli av eller inte. Men där gick ju Fulham och vann mot Leeds och då är det blank för Liverpool. Och det, vissa välkomnar det, andra tycker att det ställer till det. Och vi kommer ju prata väldigt mycket om chipstrategier och det påverkar ju.
Ja, verkligen. Jag hade ju hoppats kanske på att Liverpool skulle spela för att eventuellt ha en väg att klara 28 där. Men nu är det vad det är och det är bara anamma de nya förutsättningarna som är.
Verkligen. Jag sa att vi skulle kika in i våra byggen. Jag antar att du gärna tycker att vi kan dra av det ganska snabbt, va?
Ja, kanske det. Nej, men det är väl fortfarande förhoppningar till poäng här ikväll.
Ja, du är hela 9 spelare kvar som ska spela. Vi tog ju både du, jag och Fredrik minus 8 allihopa. Jag hade bara ett fritt byte så jag gjorde 3 byten. Ni andra hade ju 2 fria och lite bytesbonanza och det är många som gjorde det. Det har ju inte fallit speciellt väl ut för någon. Däremot skulle jag säga att de som offrade ett free hit den här veckan kanske inte heller sitter med några drömscorer på något sätt. De tog i alla fall inte minuspoäng. Du har 41 poäng inför kvällens matcher, men med en minus 8 som blir 33 netto, vilket ja, är väldigt svagt. Jag ska inte säga så mycket, jag har 39 netto och Fredrik som är bäst utav oss, han har 45 netto. Jag och Fredrik har 6 spelare kvar som spelar ikväll, du har som sagt hela 9 spelare, men vi alla tre har en Enkettia som även i andra matchen i dubben får inleda på bänk. Vad har du att säga om Enkettia där?
Nej, det är ju tråkigt. Det är han och Darwin som liksom är besvikelserna. Sen gjorde jag bytet Martinelli till Saka, vilket för minus 4, vilket ja, men man ligger 12 pinnar back på så här efter första matchen. Så den slog ju ganska galet. Men Enkettia, jag trodde väl att han skulle starta, men ja, Arteta förväntar väl sig ett väldigt defensivt Everton här och ja, men tänker sig att Trossard kanske är bättre att ha på topp. Jag tror inte Enkettia är liksom förpassad till bänken. Det finns nog goda chanser till att han startar mot Bournemouth i helgen.
Ja, och jag skulle tro att han säkert kommer få minuter här mot Everton ikväll också.
Ja, absolut. Han kommer nog hoppa in.
Så får vi se vad det landar i. Precis som du säger där, jag har ju Martinelli och det blev ju ganska bra för mig. Det är många som har optimerat sina Arsenal-tillgångar och jag är den första som, om jag hade haft möjlighet till att göra, hade tagit minus för att göra Martinelli till Saka, för det hade satt upp mig bättre och sådär. Men jag har ju även sagt det att jag tycker inte man sitter dåligt med Martinelli, men hans speltid kommer ju vara en risk. Nu får han dubbla starterna i den här gameweeken, men Jesus är på väg tillbaka. Vad kommer det innebära? Trossard kommer vara där och stjäla speltid. Enkettia kan också få liksom speltid, antingen i form av liksom inhopp eller ja, någon start kanske. Så att ja. Det är vad det är, men jag tror att även de matcher då Martinelli börjar bänken så kommer han liksom få inhopp. Och det behöver inte vara så dåligt, det är lite så vi har resonerat kring offensiva City-tillgångar förut. Att ja, men får de liksom 20-30 minuter mot lite trötta försvar, Martinelli som dessutom är en bra kontringsspelare som kan bytas in när man leder för att ligga på omställning mot trötta försvarare och försvarare som går väldigt offensivt. Jag tror att det kan komma poäng från bänken där. Sen såklart vill man hellre ha en gubbe som startar 90 liksom hela tiden, men det behöver inte vara bedrövligt att få ett inhopp. Håller du med mig där?
Ja, absolut. Det kan ju hända. Vi såg ju det redan mot Aston Villa. Dibbo Martinez var ju upp där på hörnan. Ja, Martinelli får ju mål. Men om du är inne på det också, om man ska sitta med någon så är det ju Saka här. Ödegård är väl också fine, men han kan också bytas ut tidigt i matcher. Men jag skulle säga att han ändå är värd att ha. Men Saka och han är de bästa, skulle jag säga.
Vi ska som sagt inte stanna allt för länge i våra byggen här. Man kan väl säga det att Fredrik ändå som ligger på 45 netto med 6 spelare kvar. Det var lite hans game week kan man säga. Watkins fick en kasse där och Sarabia som man byter in gör sitt första mål i Wolves. Och, ja, men det trillar på för honom.
Ready to pop the question? The jewelers at BlueNile.com have got sparkle down to a science with beautiful lab-grown diamonds worthy of your most brilliant moments. Their lab-grown diamonds are independently graded and guaranteed identical to natural diamonds, and they're ready to ship to your door. Go to BlueNile.com and use promo code LISTEN to get $50 off your purchase of $500 or more. That's code LISTEN at BlueNile.com for $50 off. BlueNile.com, code LISTEN.
Ja, det var en fin träff. Sarabia fanns i mina tankar också, men jag valde McNeil för att jag eventuellt hade blivit utprisad från Trent annars. Nu blev det inte så, men det kunde jag inte veta när jag gjorde byterna. Så att, jag har ingen besvikelse. Jag tycker McNeil var bra i första matchen och hade mycket väl kunnat komma undan med assist där. Det är bara hatten av att man träffar ett mål på Sarabia. Sarabia har varit bra också, så att det är inget liksom, inget flyt så skulle jag säga, utan välförtjänt utdelning.
Yes, vi lämnar byggarna där. Vi ska nämna att det är en alldeles utmärkt läge att gå med som Patreon för Svenska FPL-podden. Det gör man via patreon.com/svenskaFPL. Man stöttar oss med 25, 35 eller 50 kronor i månaden, är med i massa utlottningar, får tillgång till vår messenger-tråd. Nu är det folk som drar massa wildcards. Jag fick någon lyssnarfråga här som ville få liksom feedback på sitt draft. Det är ingenting vi gör i lyssnarfrågor eftersom det blir alldeles för mycket för en person vi svarar. Men för våra patrons har vi den tjänsten där vi liksom, hjälper till och ger vår syn på folks byggen, på vem man ska bänka, en specifik gameweek och sådär. Sen så, vi tycker att man ska fatta sina beslut själv, men det är alltid bra att kunna få lite inspel, och vill man få det så kan man få det både av oss i podden men även av våra övriga duktiga patrons som är med. Vi är ju ganska många där. Så stötta oss där om ni vill. Jag tror att vi har ett ganska mastigt avsnitt framför oss, så det vill bara hoppa in i veckans punkter. Eller vad säger du, Stefan?
Ja, men kör.
Jag skulle vilja börja med en Ivan Toney. Han har ju ett avstängningshot hängandes över sig, eller faktiskt två avstängningshot kan man nog till och med säga. Vi har dels en avstängning på grund av hans helt galna antal liksom bettingbrott eller liksom mot FA:s regler och hur han har spelat på matcher, men han står ju också på 8 gula kort, och det är ju ett avstängningshot där om man kommer upp i 10 gula kort. Och Martin Levin, en av våra lyssnare, skrev in något nytt om Tonys eventuella avstängning, och då tror jag att det är avstängningshotet på grund av betting som han menar. Och vi kan väl bara snabbt sammanfatta det i att Tony då påstås ha gjort sig skyldig till 262 överträdelser då mot FA:s regler för förbättring. Och för det så pågår en utredning, och det kom lite rykten om att Tony har erkänt ganska stor del av de här. Men det var från Daily Mirror ska sägas, och källkritiken, det var vissa som hakade på, men jag försökte sätta mig in i det där. Inte riktigt klara. Tony kom ut med någonting på sociala medier som typ så här: tro inte på allt ni läser liksom, och sådär. Så att jag tror inte att det är så att han liksom har bara accepterat, sagt att jag har gjort det här och med liksom brott mod och så ge mig avstängningen bara. Jag tror inte att den kommer att komma. Sky rapporterade dessutom tidigare idag här på onsdagen att FA planerar förhör med Tony, troligast som tidigast någon gång under april månad. Och innan dess kommer han då inte stängas av. Det här är väldigt svårt att se. Det här har ju varit igång en större del av säsongen. Så att jag tror att Tony kommer bli avstängd för det här. Men det kan dröja väldigt lång tid. Och jag tror att det som tidigast alltså är någon gång i april. Och det här är ju jätteaktuellt och intressant kopplat till Brentfords schema. Nu har de match i blank game week 28, något som vi först inte trodde. Dessutom så har de ju dubbel både i 27 och 29. Så till exempel när vi ska kolla i mitt wildcard-lag och folk som kollar på wildcardet, ja men tre Brentford, det är väl många som kikar mot, och att Tony är med där, ja men det har nog många med i sina avvägningar. Så det är avstängningshotet kopplat till bettingbrottet. Skulle du vilja skjuta in någonting där, Stefan, eller din känsla kring det?
Nej, men han har inte varit så påverkad hittills av det där, tycker jag. Han har ju öst på ganska fint. Och det här har väl liksom, han har ju vetat om det här. Det är ju inte något som har hänt under säsongen, utan det är väl tidigare förseelser. Så att jag tror att han är fine. Sen har jag svårt att uttala mig för liksom när en avstängning skulle kunna ske. Jag tror att han är fine för dubben i 27an. Jag tror att han är fine för 28an. Sen, liksom, sen är vi framme i april, som du pratade om, i 29an. Så, ja, men då kanske det är så att man i värsta fall så måste man dra ett extra byte där. Det kanske kostar en -4 för att plocka honom om man nu skulle vara avstängd i den dubben. Men då får det nästan vara så, för att det är så fina matcher på kort sikt här.
Ja, men så är det verkligen. Dessutom går ju att skjuta in att dubben i 27an är förvisso dubbla borta matchen, men det är mot Everton och Southampton. Och kanske att det är det bästa kaptensalternativet, speciellt om man klarar sig från gult kort här i Game Week 26 mot Fulham. Då kommer man ju starta båda i 27, tror jag. Och det är en bra dubbel, och jag tror att det är många som kollar på att sätta kaptensbindeln där i Game Week 27.
Ja, absolut. Det skulle mycket väl kunna vara ett alternativ.
Det är nog min favorit för kaptensbindeln. Nu ska vi inte prata kapten för Game Week 27 den här veckan riktigt, men det är ändå värt att plocka upp. Det som är ett större hot skulle jag vilja säga, det är hans avstängningshot. Han står ju på 8 gula. Tar han 10 gula kort innan Brentford har spelat 32 matcher, så blir det 2 matchers avstängning. Det är alltså inte en match avstängning, utan 2. Och det ställer till det lite. Det behöver man väga in, oavsett om man sitter med ett wildcard aktivt som jag gör, eller om man ska göra ett byte här och hoppa på Tony. Man ska även säga att även om vi har passerat Game Week 25 så har Brentford ändå spelat 23 matcher. Så att han ska klara sig på att tills Brentford har spelat 32 matcher att ta sitt 10:e gula, ja, det ska vara att den här avstängningen för bettingbrotten kommer, tror jag. Annars kommer det komma en 2 matchers avstängning här någon gång framåt. Vad håller du med mig där, eller tror du han kommer vara cool lugn här?
Nej, men det är alltid svårt när det är forwards som står på mycket gula, för att de behöver ju egentligen inte dra på sig gula kort. Så att det är lite lättare att räkna med att en defensiv mittfältare eller en försvarare ska åka dit på gula kort. Men ja, 8, alltså det saknas 2 och det är väldigt många matcher kvar. Så det är fullt rimligt att det blir 2 matcher.
Med det här, vi ska kolla in i mitt wildcard. Tony är med i det, den wildcard draften. Du pratade om det är svårt att hålla sig från honom. Ja, om vi inte får mer info inför Game Week 26, är det så att du ska kolla på att ta in redan nu, eller blir det först till dubbeln i 27 i så fall, och hoppas att vi ska få mer info innan dess?
Nej, men det är ju han som står för bytet i 26an. Det är och Darwin ut. Och det har ju liksom dels för att jag sitter trippelt Liverpool och de ska möta United. Det känns ju sådär. Så att det är av den. Och sen får jag bara hoppas att Enketia startar mot Bournemouth. Har slickat i med 2 bänkningar här och hoppas på en start sånt fall mot Bournemouth, som hade varit en jättedifferential att få.
Har vi hört något mer? Jesus känns som att han närmar sig ganska mycket på att komma tillbaka, va? Det blir en helt annan sak.
Ja, absolut. Nej, men han är ju tillbaka med liksom att träna med boll på träningsanläggningen. Men han är till exempel inte med på bänken idag. Nej. Och han har varit borta i liksom över 2 månaders tid. Så att först ska han tillbaka på bänken, sen ska han få 2 inhopp och sen kanske han är redo att starta. Så att jag tror att vi är liksom framme i Game Week 29 innan vi ser Jesus från start i alla fall.
Yes, bra. Då tycker jag vi har avhandlat Tony till stor del. Vi kommer prata Tony, vi pratar wildcard också. Men innan vi går in och pratar wildcard tycker jag att vi måste prata Brighton mittfältare, som vi också kommer att prata när vi pratar wildcards sen. För att det är många som kollar på ladda upp med Brighton-gubbar. De har förvisso till skillnad från Brentford blank i 28an. Men de har en dubbel i 27an. De har en dubbel i 29an. Och dessutom pratas det och ryktas det om att de mycket väl skulle kunna ha en dubbel i Game Week 31 också. Då match mot Newcastle skulle kunna tryckas in. Och ja, det gör ju att i ett wildcard-läge, eller även för de som inte drar wildcard, är det nog många som kollar på att byta in Brighton-spelare. Och då mittfältare framförallt, som är väldigt prisvärda. Och vi har ju 3 gubbar i huvudsak där, skulle jag säga, i McAllister, Marsh och Mitoma. Du sitter med Mitoma i ditt bygge, eller hur?
Ja, det stämmer, och det känns ju väldigt bra faktiskt att ha han på plats redan.
Marsh dras med en skada. Jag vet inte riktigt hur det står till där. Vi får se om vi får någon information kring hans skada. Har du någon koll där?
Nej, inte så jättemycket. Men för mig tiltar det i alla fall lite över liksom vågskålen till McAllisters fördel. Vem man ska plocka in, tycker jag. För att liksom, nu när det är så tajta matcher, om man har någon liten skada, man vill inte det. Det blir en osäkerhet. Så att därav så tycker jag att det talar till McAllisters fördel.
Sen får vi se, det kan ju mycket väl vara så att De Zerbi kommer ut inför presskonferensen här för Game Week 26 och säger att Marsh är helt fine. Då är han ju väldigt intressant, för han har ju gjort det väldigt bra. Jämför man McAllister, Marsh och Mitoma och deras siffror. Mitoma har ju lite stannat upp de senaste Game Weeksen. Och McAllister har ju seglat upp som ett intresse. Mycket för att Lallana är skadad och McAllister har skjutits fram och spelat 10. Dessutom så verkar det vara så att Marsh ska vara hel för att McAllister dessutom ska spela 10. Så att det är många saker som påverkar. Men jag såg på Twitter någon som hade jämfört de här gubbarna när McAllister väl har spelat 10 de här senaste matcherna och jämfört dem. Och då Mitomas siffror ser riktigt, riktigt svaga ut. Både om man kollar big chances, där man har 0. De matcherna big chances created, 0. Shots in the box, 1. Chances created, 1. XGI på 0,3. Förvisso få matcher, men det säger ändå någonting. Och börjar man kolla då mot både McAllister och Marsh, så de har gjort det väldigt bra. Det är liksom, om jag får jämföra big chances, McAllister hade 4, Marsh 2 då. Skapade så hade Marsh 5 skapade big chances. Shots in the box så McAllister 8. Chances created och Marsh 9. Och liksom XGI som är betydligt högre än vad Mitoma är. Är det någonting som skrämmer dig? Man ska säga det också att McAllister räknar med på straffar. Så det är väl liksom ett plus på hans konto också.
Nej, det är inget som skrämmer mig. Det är två matcher som de där statsen är tagna ifrån. Så att jag har noterat dem, men det är liksom inte tillräckligt för ett sidledsbyte. Och därav så är det vad det är för min del. Men ja, det är klart att ska man byta in någon så kanske det kan tilta över det. Nu tror jag Mitoma gjorde ass i FA-cupen igår igen till exempel. Så jag ser honom fortfarande som ett väldigt bra alternativ. Sen om han är bättre än March eller inte, det är nog lite coin flip för min del.
Yes, vi ska prata om de här mittfälten och kolla lite hur jag har tänkt med mitt wildcard som det är just nu och hur draften ser ut. Och jag tänkte vi skulle prata wildcard 26. Det har ju bubblat upp för en del. Jag tror många kollade på att dra wildcard i 27. Jag vet att du har gjort det, Stefan, men nu inte helt säker längre. Men jag ser en enorm uppsida och drar den i 26. Så jag tänkte att vi skulle kolla på min wildcard draft, men kanske framförallt först kolla på varför jag tycker att för många är ett väldigt bra läge som tänker att dra den i 27an, att istället kolla på hur det skulle påverka om man drar den i Game Week 26. Hur låter det?
Ja, men det låter bra.
Jag har listat fördelar och nackdelar med att dra det i 26an. Och fördelarna är betydligt fler. Så jag hoppas att du kan skjuta in fler nackdelar än vad jag har, Stefan. Men det här är ju också utifrån mitt bygge. Och det är jättetröttsamt att behöva säga hela tiden. Men det är väldigt beroende på hur exakt ditt lag ser ut. Och exakt vilka chip du har kvar. Men för mig så har jag då free hit, wildcard och bench boost kvar. Jag har bara tryckt av min triple captain hittills. Och fördelen om vi börjar där. Jag sitter med ett lag helt utan Brighton och Brentford. På grund av att de hade blanken här i 25an så har jag hållit mig ifrån dem. Och kollar man Brighton och Brentford, det är ju de lag som är intressanta. Och det är oavsett om du ska dra ett wildcard i 26 eller 27 eller om du ska klara det med byten, så är det de gubbarna man kollar och byta in. Och kanske då framförallt Brentford som också har match i 28 nu. då är det så här att båda har dessutom rätt bra matcher här i Game Week 26. Det är dels hemmamatcher för båda mot West Ham respektive Fulham. Så att man kan absolut spela dem här i 26an. Folk har lastat in sig ganska mycket på Liverpool-spelare. Du sitter till exempel trippelt. Du nämnde det att du ska plocka ut Darwin för att de möter United. Det är klart att Liverpool kan göra det bra mot United. Men jag skulle säga att United ändå är favorit kopplat till form på båda lagen. Genom att dra den i 26an så löser jag blanken i Game Week 28 helt utan problem med free hit. Och ja, om det är att jag kommer ha 9 eller 10 spelare, ja, men det beror lite på hur jag väljer att vandra. Men det klarar man sig väldigt, väldigt väl på. Vi eventuellt också ett bra benchboostläge i Double Game Week 29 med, ja, men, mellan 13 och 15 Double Game Week-spelare. För att få 15 Double Game Week-spelare med mitt befintliga lag tror jag behöver ta en minus 4. Men jag tror inte jag kommer sikta på att ha 15 Double Game Week-spelare. Det kan vara Haaland som kanske är kvar, en Saka till exempel, båda de har bra singelmatcher. Så ja, så är det med den saken. Jag har även möjlighet då att göra mig av med spelare som riskerar rotation. Nu sitter inte jag med Darwin Núñez, men det är en spelare jag skulle kunna plocka ut om jag hade. Jag har Martinelli, jag har Enketia. Jag kan då välja att plocka in exakt de Arsenal-spelare jag vill ha. Och ja, det är andra spelare. Jag kan även förbereda mig för en möjlig dubbel i Game Week 31 för Brighton och Newcastle. För att jag kommer ha trippel Brighton. Jag kommer ha förmodligen dubbelt Newcastle som det ser ut just nu i mitt WC. Många av spelarna jag kollar på att ta in nu är dessutom sådana som det ser ut som man kommer kunna ha med sig även för en Double Game Week 34 i form av Brighton och United, som jag kommer ha mycket spelare utav när vi har gått igenom de här, ja, men, de här Game Weeksen som kommer. Också fördelen mot att dra den i 27, om du liksom sitter där, men jag kommer dra den i 26an eller 27an. Det är att man kommer att ha två fria byten till Game Week 28 för att kunna nyttja ett. För jag tror att man kommer vilja ha två fria till 29an sen. Och det är möjligt att man inte behöver göra något byte till Game Week 28. Men det skulle till exempel kunna vara så att vi får uppdateringar om Tonys skada eller avstängning och behöver göra något. Eller någon som skadar sig och det ställs till. Så att man får ett ytterligare byte helt enkelt. Det är fördelarna, Stefan. Eftersom det är så många så tror jag inte att du har så många fördelar att skjuta in, utan det är nog mer på nackdelssidan. Eller är det någonting du vill nämna här på fördelar?
Nej, fördelar har nog täckt så att det räcker och blir över. Men, nej, men det finns inte jättemånga nackdelar. För min egen del så tycker jag att jag har ett tillräckligt bra lag i 26an. Och därav så, ja, men en nackdel kan ju vara då om man drar i 26an och liksom, det kommer några skador som man inte har kunnat räkna med. Det är ändå ett helt lag man ska ha. För om jag drar wildcard så vill jag ju kunna dra benchboost i 29an. Och det är ju ett problem ändå om man drar i 27an, för att det är så långt mellan matcherna. Det är liksom 20 dagar mellan 27an och 29an. Så att det kommer ju vara vanskligt oavsett med liksom skadeläget. Men det är väl liksom den största anledningen att jag tycker laget är helt okej. Och då kan jag ge mig liksom chansen att avvakta.
Ja, och få mer info. Vi kommer komma till det nu som är nackdelen. Du nämner några av dem. En av de stora nackdelarna, och det skulle jag säga oavsett om man drar den i 26 eller 27, det är ju att man inte har ett wildcard för att hantera Game Week 33 till 38. För om du inte drar den nu så är det förmodligen där man kommer att dra det och kunna attackera de sista gameweeksen. Och då kommer vi ha mer info, förmodligen all info om hur de sista dubblarna ligger. Vi vet vilka som är kvar i Europaspelet och så. Så att man kommer ha mer info då. Sen så går det ju också att säga att fördelen med att dra ett lite tidigare wildcard är att du har nytta av ditt wildcard under en längre tid. Drar man det till exempel i, nu är det inte så många som kollar på det, men att dra ett wildcard i gameweek 37, ja men då har du bara ditt wildcard laget i två gameweeks. Så drar man det tidigare så har man det längre tid, men det är heller inte anpassat för den liksom slutdelen specifikt. Så det är en sak. Vi kan heller inte vara helt säkra på när vi drar ett wildcard nu i 26an eller i 27an på hur Double Game Week 34 och 37 exakt kommer det se ut. Men jag skulle ändå säga att vi har en ganska bra koll och ett bra hum på det här tack vare med Ben Krellin eller Planet FBL som är duktiga på att förutse sånt här. Om vi pratar då mer tydligt mot wildcard Game Week 27 kontra 26. Så du var inne på det. Det kan vara så att vi får mer info kring skador. Eller, alltså om det kommer några skador. Eller avstängningar. Eller ja, men vad det är. Så har vi mer info. Det kommer vi ha. Till exempel till sådana spelare som ändå är intressanta för ett wildcard. I Marsh i Brighton. Men även Estupinians som också är i Brighton som dras med någon skada. Nu får vi se, vi kanske får information inför Game Week 26, men det är inte säkert. Och då kanske vi får det inför 27. För här skulle man till exempel kunna tänka sig att ja, men jag vill ha en Brighton-försvarare. Och då väljer du att gå på Dunk istället som ja, men kanske är egentligen tvåa efter Estupinian. Men ja, det skiljer ganska lite dem emellan, men absolut, man får mer info om man väntar till Game Week 27. Vi kanske också får information kring Tony. Dels i form av att han kanske tar kort här i 26an. Då står han på 9 gula. Hur väger man det? Då känns han som ett betydligt sämre kaptensalternativ i 27an. Då han kanske inte ens har en Double Game Week. Och så. Men även kan det vara saker att vi får mer info om den här bettingskandalen då. Med det sagt, du var inne på det Stefan, att kopplat till att det är långt kvar till en benchboost i 29. Det tycker jag faktiskt inte är någon större skillnad om man drar i 26 eller 27. För vi har ju det här landslagsuppehållet mellan Game Week 28 och 29, då många spelare är iväg. Det brukar alltid dyka upp en del skador då och liksom ställa till det. Och ja, det är ju såklart en risk man tar, men också kanske får vara beredd att ta då. Och det är också en nackdel med att dra wildcard i 26 eller 27 för att sätta upp sig för ett benchboost i 29. Det är ju det här landslagsuppehållet där det såklart är en nackdel. Drar man många som gör så här att de drar ett wildcard och så drar de benchboost kort därefter. Det vill man gärna göra när matcherna liksom kommer i helgen efter man drar wildcardet. Och det är typ de nackdelar jag ser. Då har jag kollat för mitt lag. Är det som sagt så att man sitter med massa Brighton och Brentford-gubbar redan. Du kanske använde ditt free hit här i 25an för att du hade lastat på dig av sådana spelare redan. Ja, men då är det en helt annan situation. Men jag har kollat framförallt de som sitter i motsvarande läge som mig, som inte har så många spelare från de här lagen. Då tycker jag att uppsidan att dra en 26 jämfört med 27, jag tycker att det väger över.
Ja, absolut. Men det är ju väldigt, väldigt lagberoende. Ska vi väl tillägga. Om man känner att man är nöjd med sitt lag inför Game Week 26. Då ser inte jag någon anledning till att dra det. Men om man tycker att man får ett mycket, mycket bättre lag i 26an. Då kan man lika gärna dra det om man ändå hade tänkt dra det i 27an.
Yes, och med det tänkte jag att vi skulle ge oss in som vi brukar göra, att kolla på hur mitt wildcard draft ser ut. Det finns inget som säger att det exakt kommer se ut så här. Det är alltid att man sitter och pillar. Vi ska få presskonferens svar. Kanske säger en del. Jag är framförallt nyfiken på Brighton där, om vi kan få någon mer information. Men jag tänkte gå igenom det som vi brukar göra bakifrån, och sen så går vi lagdel för lagdel. Du får komma med feedback. När vi har gått igenom en lagdel tänkte jag även att vi kunde prata lite spelare som ändå kan vara intressanta, som inte har tagit sig in i bygget och men som jag ändå har funderat kanske lite kring, men ändå valt bort just nu, eller som jag har sett i en del andra wildcard drafts och varför de inte är med i mitt bygge. Vad tror du om det?
Det låter bra.
Och på målvaktssidan, jag väljer att dra målvakter och försvarare tillsammans, och det är för att det påverkar lite hur, vilka spelare man har valt i kombination med varandra. Jag har som målvakt Kepa från Chelsea, som har dubbel i 29an. Han har också match i 28an, men det har min reservmålvakt, som kanske är fel att säga. Men jag har valt en målvaktskombination som är ganska dyr. Men jag har också 5,3 på banken, och jag tror att alla har råd med det här bygget som jag har. Och vissa har ännu mer pengar på banken med ett sånt här lag. Men jag har Kepa och Pope i mål. Försvaret framför är dubbelt Brentford i Ben Mi och Pinnock. Jag har Gabriel från Arsenal, och jag har Trippier och Dunk. Det är liksom försvarsdelen tillsammans med målvakterna. Och om jag börjar med att argumentera varför jag har valt som jag har gjort. Den stora grejen är att jag har inte gått på Raya som målvakt, utan istället dubbla upp Pinnock och Ben Mi. Och det gör för att jag vill så gärna ha Pope och satsa på att Newcastle kanske får dubben i 31. Då sitter jag väldigt bra på det där, och jag skulle kunna även plocka in en tredje Newcastle-gubbe, kommer jag kunna göra om jag vill det då. Ja, alternativet hade såklart varit att gå på dubbla Newcastle-försvarare i Trippier och Fabian Schär till exempel, och haft Raya där. Men jag vill ha en målvakt som dubblar i den gameweeken, och därför har jag valt att göra så. Jag skulle såklart kunna haft Pope och Raya också, men jag valde att sitta kvar med Kepa där. Men det finns ju målvaktsalternativ, både i Raya, Sanchez och Ward, utöver de som jag har. Det är målvaktsdiskussionen. Nu har jag ju inte gått in på försvararna, men vad har du att säga om målvaktstanken? Jag tror att många som drar wildcard går på Raya, men jag vill som sagt chansa lite med Pope där för 31.
Jag har inte kollat på jättemycket på wildcard, men Raya hade varit med i mitt bygge och troligtvis tillsammans med De Gea. Men det bygger väl på att jag tänker att Raya har matcher i 28 och 32an, och jag hoppas att United går långt så att det blir mycket dubblar på slutet av säsongen där man kan spela De Gea istället. Så det var väl lite tankegången med den målvaktsuppsättningen. Sen har inte jag kollat på liksom övriga bygget så mycket.
Nej. Och där är ju att jag framförallt har vägt in 31, som vi inte vet, men där är ändå med tisslas och tasslas lite med Ben Krellin och Planet FBL-grabbarna.
Ja, nej men absolut. Det kan ju bli bra, det är också det är två bra målvakter att ha. Kepa har vi sett liksom bra på att plocka bonus, och ja, med Pope det är väl också ett väldigt solitt val.
Jag tror så här, om man kollar på försvararna, om man går vidare där, så finns det absolut andra försvarare att kasta in, men jag tror det är svårt att hitta allt för mycket kritik mot någon av dem jag har valt. Det är klart man kan om man väljer Gabriel eller Zinchenko, där har ju du och Fredrik gått två olika vägar. Och det känns lite som en coin flip. Nu har väl Zinchenko en ass idag igen. Men Gabriel, du har tjatat om det bör komma lite mål därifrån förhoppningsvis. Bra bonusspelare och så. Jag tror, som sagt, nu har jag Dank med i det här laget. Jag skulle vilja ha Estupinjan istället. Men eftersom det är inte värt att gå på den osäkerheten som det ändå råder just nu om vi inte får mer info, tycker jag. Reece James har jag sett i ganska många byggen. Eftersom jag har Kepa har jag ändå en Chelsea-försvarare i de matcher jag väljer att spela Kepa. Det är väl det där liksom med speltid på Reece James i en dubbel. Får han dubbla starterna? Vi vet inte om de kommer vara kvar i Europa. Vi har Thiago Silva som är skadad och borta ett tag. Hur påverkar det Chelseas försvar? Det finns en del frågetecken. Det har gjort att jag väljer att hålla mig där borta. Dessutom kan han ju få en start, men vi har sett det förut. Det är inte alls omöjligt att han blir utbytt innan 60:e minuten i vissa matcher. Och så. Det ser jag inte riktigt på de andra försvararna som jag har valt. Sen tycker inte jag att det är ett dåligt val att gå på Reece James. För det är en spelare som har en enorm höjd i sig. Skulle kunna ha mer Newcastle-försvarare än Trippier, men eftersom jag har gått på Pope i mål så tycker jag det räcker ganska bra där och uppdubbling i Newcastle-försvaret. Och Brentford-försvarare, ja, Pinnock och Mi, man skulle kunna kasta in Rico Henry där också, men ja, Pinnock och Mi har platserna för mig. Och jag har ingen nästan villaförsvarare. Jag har sett vissa gå på Mings eller Cash och sådär. Men det lockar inte mig jättemycket, om jag ska vara helt ärlig. Ska jag säga att alla försvarare utom Dunk har ju match i 28 också. Försvararna, har du något att säga där om vi kollar på dem bortsett från målvakterna då?
Nej, jag tycker Reece James är ett spännande alternativ såklart. Jag hade också valt Dunk för Estupinjan. Just med tanke på att det ska spelas massa dubblar. Då vill man veta vilka som... Att de finns med i startelvan. Extra viktigt för försvarare. Men därav hade jag gått på Dunk över Estupinjan. Så där tycker jag att det är helt rätt val. Annars så tycker jag att det ser bra ut.
Någon du saknar som jag inte nämnde utöver de som sitter i mitt bygge?
Men hade du Trippy med i bygget, antar jag?
Ja, det har jag.
Nej, då saknar jag ingen.
Går vi vidare på mittfältet, har jag dubbelt Arsenal i form av Saka och Ødegaard. Jag har Marcus Rashford och sen har jag dubbelt Brighton i Mitoma och McAllister. Och här skulle Mars mycket väl kunna komma in. Om vi får information, men just nu när vi inte har information, då tänker jag inte chansa där. Jag tycker skiljer oerhört lite mellan de här tre spelarna. Jag kommer ha två Brighton mittfältare, och är det minsta osäkerhet kring en av dem, då kommer jag inte välja den, och det är Marsh just nu. Mittfältet tycker jag har varit ganska enkelt. Det är egentligen vilka två Brighton mittfältare det ska vara. Den enda mittfältare som inte är med, som skulle kunna ha letat sig in och fortfarande kan, är ju en James Maddison i Leicester, som har en fin dubbel i 29an. Sen som är det här, jag har ju redan nämnt tre Arsenal-spelare. De har ju inte dubbel i 29an. De kommer att bli med största sannolikhet United-spelare. Gabriel förmodligen, Shaw, Ødegaard förmodligen, Fernandes. Och som sagt, med alla pengar i banken är det inga problem att göra Ødegaard till en Bruno. Då har jag bara Saka som Arsenal-spelare från 29 och framåt. Men då kan jag utvärdera Arsenal och på sikt sen kanske plocka in de Arsenal-spelare jag vill. Men jag kommer vilja sitta trippelt United då. Både i 29an men sen även framåt. Så det är väl det jag har kollat mot. Rashford har inte match i 28an. Så då den uppmärksamma märker att jag har Rashford och jag har tre Brighton-spelare hittills. Så jag har fyra gubbar som inte har match i 28an. Det betyder att om jag inte byter något av dem så kommer jag inte få fullt lag i Gameweek 28. Och det är helt rätt, det kommer jag inte ha. Jag har dessutom en Haaland på topp som inte har match i 28. Så att förmodligen kommer jag ha 9 startspelare i Gameweek 28. Och det tycker jag är liksom fullt tillräckligt. Det finns en möjlig väg som skulle kunna göra att jag plockar ut Haaland i för Gameweek 28 och 29. Då sitter inte en dubbel där. Men som, det känns långsökt och jag kommer vilja ha tillbaka till Gameweek 30. Och är det värt med byten? Men det får vi se på sikt. Men den möjligheten finns. Och då skulle jag i så fall kunna få 10 spelare till 28. Så där är mittfältet.
Ready to pop the question? The jewelers at BlueNile.com have got sparkle down to a science with beautiful lab-grown diamonds worthy of your most brilliant moments. Their lab-grown diamonds are independently graded and guaranteed identical to natural diamonds, and they're ready to ship to your door. Go to BlueNile.com and use promo code LISTEN to get $50 off your purchase of $500 or more. That's code LISTEN at BlueNile.com for $50 off. BlueNile.com, code LISTEN.
Hiring for your small business? If you're not looking for professionals on LinkedIn, you're looking in the wrong place. That's like looking for your car keys in a fish tank. LinkedIn helps you hire professionals you can't find anywhere else, even those who aren't actively searching for a new job but might be open to the perfect role. In a given month, over 70% of LinkedIn users don't even visit other leading job sites. So start looking in the right place. With LinkedIn, you can hire professionals like a professional. Post your free job on linkedin.com/people today.
Ja, nej, mittfältet skriver sig lite själv skulle jag säga. Det är de jag hade valt också. Och sen, om det är någon som ska slås in så är det Madison. Och han borde vara frisk och hel. Han var ju sjuk senast, han var ju inte skadad. Annars så är det ju liksom, Barnes har sett bra ut, men vi har alla försökt gått på Barnes tidigare och det har ju sällan fallit väl ut. Så att Madison är en mycket mer pålitlig spelare enligt mig.
Och det som är med Madison, det är ju att de har Southampton nu i Gameweek 26, vilket är en väldigt bra match. Om det är så att han har skakat av sig sjukdomen. I Gameweek 27 så bänkar man nog han förmodligen, tror jag. Man kommer ha bra lag i 27 om, och då möter han Chelsea. Skulle såklart kunna spela han då också. I 28 har de match i och med att Brentford Leicester spelas, så då kommer man ju spela, och sen så har han en bra dubbel i 29 med Palace och Villa, dessutom följt av Bournemouth 5 i Gameweek 30. Så att, ja, de har ett bra schema Leicester, och offensivt tycker jag inte det finns allt för mycket frågetecken kring dem, även fast det finns mycket defensivt. Så det är den enda outsiden, men han är inte jättenära att ta sig in i det här bygget. Det är klart jag skulle kunna ta han istället för Rashford, som gör i så fall skulle få en till gubbe, men jag skulle vilja sen ha in Rashford på något sätt till Uniteds dubbel, och jag tappar massa värde, och jag tror att Rashford kan göra det bra här mot Liverpool i 26an, och ja, men den form han har gör att liksom jag inte riktigt har lekt så mycket med den tanken. Kollar jag på anfallet tycker jag att det också är relativt enkelt, även fast det finns alternativ. Haaland har jag redan nämnt, han är där. Jag har även Tony i Brentford som vi har pratat en hel del om. Och jag har en Ollie Watkins i Aston Villa. Ja, Haaland har ingen match 28, de andra har det. Också Tony med dubbel i 27-29. Watkins med en fin dubbel i 29. Och ja, med outside forwards är väl framförallt Iheanacho skulle jag säga. Leicester har som sagt en fin dubbel, men vi vet med Leicester tidigare med dubblar, nu verkar han ha liksom gjort den där platsen till sin, men Vardy, alltså mina pengar ligger på att han kommer få en start i en dubbel, så jag är inte helt säker på att den dubbeln verkligen är att han kommer få två starter, sen får han säkert speltid i båda, men Ja, det gör att jag inte riktigt gör. Man hade kunnat gå utan Haaland, men det hade varit en chansning. Newcastle hemma nu i 26an, men sen är det Palace i 27an också borta. Jag vet inte. Ja, och den som då är rädd för Tonys avstängningshot hade kunnat gå på ett fegare alternativ in Mbeumo, som kommer spela. Är det så att Tony är borta, så är det Mbeumo som tar straffarna dessutom. Så det är också ett enkelt byte, skulle jag säga. Är det så att vi får information om att Tony blir avstängd eller tar sitt 10:e gula kort, då kan man göra Tony till Mbeumo också. Joao Felix skulle kunna vara där, har sett i något bygge. Kane sitter i något bygge, men det lockar inte mig i alla fall. Ja, forwardslinan, tycker du den också tar ut sig själv eller?
Nej, inte på samma sätt, men de tre du har plockat ut är ju mina favoriter. Och sen Iheanacho känns ju jättespännande. Det gör han. Men ja, jag vet inte, matcherna innan dubben, då bytte jag nog hellre in i Iheanacho om man fortsatt ser lika het ut inför 29an längre fram.
Ja, och kanske att man då behöver kolla på en ersättare på grund av att Tony är avstängd eller sådär, att det hade kunnat varit ett enkelt byte att göra då.
Ja, nej, men då tycker jag att det är bättre läge där. Och sen, du skickar ju något stat idag på att Chelsea har gjort 6 mål sedan i november liksom. Men jag håller med om att Felix ser absolut ut som ett alternativ med de matcherna som ligger. Och liksom att han har dubben där i 29an. Så att han är absolut en sån differential som skulle kunna löna sig.
Och jag tror att liksom wildcard i 26 och 27 kommer se väldigt lika ut oavsett om du drar det i 26 eller 27, och beroende på vem du är, det kan diffa någon spelare, men det kommer vara en liknande uppställning för de som drar det till väldigt stora delar. Jag skulle rekommendera alla som kollar på wildcard att gå in på fpl.team och liksom kolla hur det ser ut vecka för vecka, vilka byten gör jag. Jag har ju en väldigt tydlig plan. Jag tänker inte gå igenom den exakt här nu, men jag har ju redan varit inne på att Gabriel och Ödegård kommer. Jag kommer bara ha en Arsenal-spelare i Game Week 29, och det kommer vara Saka om det inte är så att det händer något med skador och avstängningar eller sådana saker. Och gå till Triple United istället då. Och det tror jag att väldigt många kommer kika mot. Men det jag egentligen har kollat, det är att jag kommer inte behöva ta några minuspoäng om det inte händer någonting. Och då kunna formera, om jag vill, 9 eller 10 spelare i Blank Game Week 28. Jag kommer ha trippelt Brentford, trippelt Brighton i 27an. Och i 29an kommer jag ha då med planen, om allting liksom flyter min väg. Det är Saka och Haaland som inte har dubbel. Och där ska jag säga så här att det är många som stirrar sig blind, tycker jag, på att få 15 double game week spelare. Både City och Arsenal har bra matcher i game week 29. Och de som då ska ha 15, de ska gå utan dem, och det kan straffa sig. Jag gillar att dra ett bench boost där du har bra liksom single game week spelare. För att de som inte drar benchbus, de kommer förmodligen ha de här gubbarna på bänken, vilket kan vara rätt jobbigt. Delar du min syn där?
Ja, fullständigt. Alltså Saka och Haaland känns som superspelare att ha. Och man kan ha flera. Alltså, du kan ju ha kvar i Ödegård till exempel också om du vill ha det. Nu gör ju liksom, är det såklart att om man har möjlighet att byta in Bruno till den mot Ödegård i den veckan, så är det såklart en bra spelare att ta in. Men det är inte fel att sitta med två Arsenal-gubbar och Haaland i 29an och dra benchboost med resten.
Nej. Så att, men det är så jag har tänkt. Dessutom, som sagt, City, om det skulle bli en dubbel i 31an för Brighton och Newcastle, så sitter jag med trippelt Brighton. Jag har dubbelt Newcastle, möjlighet att ta in en tredje Newcastle-gubbe om jag vill. Och jag kollar också liksom mot potentiella dubblar i 34, att jag ändå har trippelt United som jag kommer sitta väldigt bra med förmodligen. Och ja, det här tillsammans gör att för mig passar det väldigt bra att dra wildcard i 26an. Så ja, det är tanken. Håller du med mig i tanken om att de som drar wildcards, oavsett om det är 26 eller 27, kommer se på något sätt ut väldigt mycket som det här jag presenterar?
Ja, nej, men snarlikt, absolut. 90% lika, det tror jag.
Bra, det var mitt wildcard, min wildcard draft. Jag kan lägga ut den i vår Facebookgrupp också, så kan man se den där. Copy paste. Som sagt, det finns inga garantier på att mitt lag exakt kommer se ut så här. Jag kommer såklart skriva i messengertrådarna för patrons inför deadline hur exakt laget kommer vara. Men ganska nära det här törs jag nog säga att det kommer vara. Stefan, vi ska prata chipstrategier i övrigt. Och det här tråkiga om att det är väldigt liksom lagberoende, det kommer ju fortsatt hänga över. Men Fredrik till exempel, han pratade först om att dra wildcard i 27an, klara 28an utan free hit, eventuellt då bench boost i 29. Sen så skickade han iväg meddelandet här tidigare idag att han hade kollat lite på det, för att dra wildcard i 33, bench boost 34, free hit 37. Och då med det inte behöva ta några minus varken till 27, 28 eller 29. Och ändå få 10 spelare till start i blank game week 28. Det är ju ett sätt. Du har pratat tidigare om wildcard i game week 27 som kanske är rätt för vissa. Nu kanske du överväger något annat dessutom. Du pratade ett tag om free hit i 28. Men om vi börjar med free hit game week 28 för de som drar wildcard 26-27, jag skulle säga att det finns nästan inget fall där det behovet finns. Håller du med mig?
Ja, nej, det var det som fick liksom poletten och verkligen tippa över var ju att Brentford fick en match där.
Ja.
Så att Det tycker jag att nu är det helt bortkastat att dra free hit där. Du kommer ha bättre, alltså det är bättre att starta med 9 gubbar än att dra free hit där. Så det, den tanken har jag släppt. Min andra tanke är ju, ja men det är ju liksom mellan 26 och 27 wildcard som vi har pratat en hel del om. Mm. Det enda som hade varit nice är att man får ett mer byte om man drar i 26an än 27an och bygga upp det med. Vilket kan behövas såklart. Men annars så som jag liksom fick tanken här inför inspelning var att ja, men jag kanske kan lösa det ändå med byten. Dra ja, men en minus 4 eller om det blir minus 8 totalt en minus 4 i 27an och en i 29an. För att ta mig dit med byten. Och då sitter jag sitter ju redan med Haaland och Saka och ja, men Gabriel som jag skulle kunna spara till exempel. Mm. För 29an och försöka ta mig till ett benchboost i 29an med bara byten. Det hade ju varit något som ja, men sticker ut en hel del. Jag hade säkert tappat lite på vägen fram. Men, ja, men till exempel så sitter jag med trippelt Liverpool och de har Bournemouth där i 27an vilket ja, men skulle kunna resultera i poäng för Trent och Salah. Och då, ja men det är en intressant tanke. Jag ska se, liksom, kolla lite med bytesvägen hur jag tar mig dit och så. Jag har en del ja, men billiga spelare som ska ut, McNeil och McNeil löser jag i och för sig till en Brighton mittfältare. Men Tarkovsky ska ut och Bojanov ska ut och de ska gärna bli bra spelare ja, för att jag ska känna att det ska vara värt det.
Och det du är inne på här att ja, men det kanske blir att jag får ta några minus. Det tycker jag inte man ska vara livrädd för. För jag tror så här att de som väljer samma väg som jag nämner. Att dra ett wildcard nu. Kommer förmodligen ta några minus. När vi kommer till de här 32, 33, 34. Där övriga kollar på att dra wildcard och chips och sånt. Så att det är... Jag har svårt att säga att jag inte kommer ta några minus. Däremot så undviker jag ju minus nu. Men ja, så att det där får man kika lite på. Så man behöver inte vara rädd för att dra, om man inte tar chips nu, att ta minus här. Utan det kommer man, så man måste väga det mot att man inte kommer behöva göra det längre fram då man har sina andra chips kvar.
Yes.
Men det är väl egentligen här, är det så att man inte drar wildcard nu 26-27, då är det väl däremot, nu ska vi säga så jag tänker rätt, 33 som wildcard kommer dras i, ja men, 95%.
Ja, alltså 33 och liksom kan man, för att Freddan var ju lite inne på det att han skulle kanske inte dra wildcard och lösa 29 utan benchboost, och då har man ju möjlighet att dra benchboost i 34 istället, för då får man ju wildcard veckan innan och så benchboost i veckan efter. Ja. Frågan, det blir väl säkert dock lite krångligare att få ihop ett bra benchboost där, för det är mycket färre spelare som, eller lag som har dubbel. Så det är väl liksom anledningen till att 29 ser väldigt bra ut för av den anledningen. Men det blir krångligt för, ja, men som dig, du kommer ha problem, och du var inne på att du kommer säkert ta minusbyten och liksom skifta från ditt wildcard-bygge till täcka in alla dubblar. För det är dessutom, dubblarna baseras ju rätt mycket på de som inte har match i 32an också. Så det är rätt svårt om man inte har wildcard och få in i alla fall till 34an kan jag tänka mig. Och där kan man ju lösa det med free hit då. Det tåls att fundera på i alla fall.
Ja. Min gissning nu är att jag kommer försöka lösa dubblarna med byten och att jag i så fall kommer behöva nyttja free hit i 32an. Men det är ju mycket spekulation. Vi vet heller inte hur lottningen i FA-cupen ser ut, och det kommer ju påverka hur blank 32 ser ut väldigt mycket. Men det är liksom verkligen en tanke i det. Och ja, men till er som sitter utan chips, ni kommer behöva dra minus. Och det är faktiskt ganska mycket chips dragna. Om man kollar även på liksom top managers, free hit är väldigt högt nyttjat. Och det är ett chip som jag tycker man ska vara väldigt försiktig med och göra sig av med allt för tidigt.
Ja, verkligen.
Bra, vad finns det mer att säga? Ja, nej, men fördelen med sent wildcard, precis som jag nämnde att det var en nackdel med att dra det nu, det är ju att drar man wildcard 33, benchboost 34, då är det inget landslagsuppehåll emellan, så de kommer mycket snabbare. Men Game Week 29 kommer vara den största dubben på hela året, så den kommer vara mycket större än 34, så att, som du är inne på också, benchboosten, ja. Det är jättesvårt att säga om eftersom vi inte vet exakt hur den ser ut. Men ibland måste man fatta beslut utan att ha alla korten på bordet. Är det någonting mer du vill säga om chipstrategier i övrigt?
Nej, jag tror att det finns de där. Alltså, antingen drar man wildcard nu eller så drar man det nog i 33an. Det är de två vägarna jag ser.
Och vi kommer ju ha anledning att i flera avsnitt här framåt prata olika chips och strategier när vi får mer information. Och det ska bli spännande att se vilka vägar både du och Fredrik väljer. För jag tror varken du eller Fredrik har uteslutit egentligen någonting. Det kan vara så att det kommer ett wildcard från Fredrik här innan. Och liksom att det blir ett wildcard i 26an eller 27an. Och det skulle kunna komma det från dig också, tror jag.
Ja, absolut. Det kan komma när som. Men ikväll efter FA-cupen är lottad, då kommer vi kunna få lite bättre odds på hur det ser ut längre fram också. Vilket kommer underlätta. Så vi får se vart det landar det hela. Men det är väldigt spännande läge just nu, känns så.
Ja, så är det. Vi går vidare. Vi ska rikta ett stort tack till våra partners i Olka Sportresor, Nakata.se, Unisportstore.se, Superclub, Netshirt och Glenn Sportsbar. Stort tack för att ni hjälper till och ser till att vi har så fina priser i våra ligor. Kaptensdiskussion för Game Week 26 då, Stefan. Det här är inte superenkelt tycker inte jag. Vi har en lördagsdeadline 12.00. Det är Manchester City som tar emot Newcastle och de spelar 13.30. Där är ju såklart alternativ att sätta binden på en Haaland. Det ska ju alltid diskuteras varje game week. Men det är den tidiga matchen. Kollar man på alternativ till den så har vi Arsenal som tar emot ett Bournemouth hemma på Emirates. Och ja, det är väl Saka framförallt. Gjorde mål här ikväll. Framspelad av Sinchenko. Ja, det är såklart man kan sätta vinden där. En outside-grej. United ska till Anfield. Då är det sällan man kollar på en United-kapten. Men en glödhet Marcus Rashford mot en kanske inte lika glödhet Liverpool-defensiv. Och Trent som vi förväntar oss att han kommer möta. Skulle kunna vara ett alternativ faktiskt. Ja, hur går dina tankar kring kapten?
Jag hade ju tänkt Saka, men jag är samtidigt lite orolig. Han spelar allt.
ja.
Och ja, men Arteta var redan ute och liksom så här, vi ska kolla så här, våra bänkspelare, de förtjänar minuter och vi ska kolla på det här och så. Det här är ju en sån match där det skulle kunna vara så att Saka kanske inte blir bänkad men byts ut tidigt. På grund av att han har spelat väldigt mycket. Samtidigt så den klingar ju rätt bra. Alltså Arsenal det känns som att de har tagit sig ur den här lilla formsvacka man hade när man tappade poäng mot Everton och Brentford. Tillbaka, förlorar förvisso mot City, men det är ju liksom det är förståeligt att man torskar en match mot City. Så jag tycker den känns fin och jag gillar inte att sitta och spela tidiga matchen för att Haaland-binden finns ju alltid där liksom. Så är det. Och nu är han vilad. Det som stör mig är ju den tidiga matchen. Det stör mig inte lika mycket att det är mot Newcastle. Jag tycker de har tappat lite grann ändå. Och jag tror att City vinner den där matchen. Rashford, Han kan absolut göra det bra, men jag ser ju också någon sån här jävla tillknäppt tillställning som det skulle kunna bli och grisigt och hetsigt. Och, nej, jag vet inte. Då sätter jag nog binden hellre på Saka.
Var sitter binden just nu?
Jag har inte kommit så långt.
Va? Har du inget busslag, Stefan?
Nej, jag har inte det än. För att det är så mycket up in there. Nej, men den sitter nog ändå på Saka. Men det kan mycket väl behålla.
Jag nämnde att Saka har gjort mål i den här matchen mot Everton som spelas ikväll. Ska ju säga att han har även gjort, han spelar ju fram Martinelli också. Han har 1+1. Nu är inte den matchen slut, men ja, det är en bra score på honom i den här matchen. Annars är väl det lite så här att Saka, men han gör det ofta bra, men det är ju sällan vi ser liksom någon liksom liksom två eller fler offensiva returns på honom. Det brukar vara en. Och det är väl liksom lite tråkigt. Sen är han ganska säker. Och har man lite flyt och kanske kan få en straff. Och andra sidan, Haaland är en sån spelare som, alltså ingen hade ju varit förvånad om att dra ett hattrick. Det kan jag göra i vilken match som helst. Det känns som att höjden är högre än på Saka. Så för mig sitter bussbinden på Haaland. Jag har aldrig varit så mycket för någon sån här jinx över att det är tidiga matchen. Det som är med tidiga matchen när man sätter den, och det spelar ingen roll om man tror på jinx eller inte, det är ju att det är så jävla surt om man missar den. Och så går man liksom skitsur redan från liksom från tidig lördag. Men ja, jag tror att han kommer hamna på Haaland. Även fast jag nu då drar wildcard och kommer ha Saka i bygget och ha möjlighet att sätta den på honom. Den sitter där nu, bussbinden på Åland, och jag tror att den kommer vara kvar där. Ja, men med det så går vi vidare till lyssnarfrågor. Vi har ju såklart fått in massa lyssnarfrågor som berör chips. Och vi ska väl svara på några av dem. Vi har ju varit inne på en hel del. Jag tror du fick fråga från den här gubben förra veckan. Någon som har något liksom fankonto, Fernando Torres Lovers. Fredrik stannade upp vid det. Han har en lite mer allmän fråga som man tror att många har funderingar kring. Och det här är en väldigt enkel fråga att svara på. Det är väldigt svart eller vitt, så det är inte många frågor som är. Men om man har två fria byten och använder sitt wildcard, blir man då av med det ena fria bytet till nästa omgång? Alltså efter wildcardet då har ett fritt byte. Och det blir man. Alltid efter ett wildcard så har du ett fritt byte. Sen så tror jag att om man drar nu i 26an så tror jag det är väldigt få som sitter med sparade byten. Så att det kanske inte är en sak. Däremot skulle det kunna vara så att om man nu ska dra den i 27, att man inte känner att man behöver göra ett byte här till 26an kanske. Både Jimmy Eriksson och Oskar Fransén, Stefan, de kommer ta wildcard precis som mig den här veckan för att försöka pricka in 26, 27 och 29. Och båda kollar på att använda free hit i 28. Där kan vi väl säga att vi avråder från det och att man kan gå tillbaka och lyssna på den diskussion vi hade om mitt wildcard-bygge. Man kan liksom sätta upp ett väldigt bra lag för 26, 27, 29 och ändå lösa 28 bra. Så att, jag tror att ni kommer ha bättre nytta av free hit senare än att bränna av det. Så där får ni kolla på ert lag och kolla även på hur ett free hit lag i 28 skulle se ut och hur mycket skiljer det sig egentligen från de här lagen som jag pratar om där man kanske har 9 eller 10 spelare. Vilka spelare är man saknar och sådär. Oskar lyfter även frågan att liksom faran med att göra det här med landslagsuppehållet mellan 28 och 29. Vi har väl gått igenom det. Men det är såklart att det är en risk. Men det finns ju ingenting som säger att om du drar wildcard nu i 26 eller 27 att du måste dra ditt benchboost i 29. Det är såklart förmodligen det mest optimala kopplat till. Men är det så att landslagsuppehållet ställer till det supermycket med skador och såna här saker, att då skulle man kunna spara benchbusset och dra det i en senare double game week och försöka se till att rodda i ordning ett bra lag tills dess. Eller hur, Stefan?
Ja, men det som är surt är att nu har vi en double game week där varken Arsenal eller City har dubbel. Och längre fram så kommer ju liksom, om man ska dra något annat chip i en dubbelvecka, om man har triple captain kvar till exempel, så hade det lämpat sig bättre i en annan vecka. Så det, jag tycker det är ganska upplagt för bench boost om man har de två chippen kvar faktiskt.
Yes. Bra. David Kenberg siktar som många andra på wildcard i 27an. Hade ni gått på den säkra Kane eller den på kort sikt mer spännande Tony med sina dubbelomgångar? Och jag har ju sagt vad jag tycker. Jag tycker Tony är en jättebra spelare att gå på. Nu får man se vad som händer i 26an. Får han ett gult kort, ja, men då är det lite större hinder att, eller hinder, men det, jag förstår att man drar sig mer för att ta in Tony då, men gör han inte det så tycker jag absolut Tony. Vad säger du? Vi har inte pratat Kane jättemycket.
Nej, jag tycker Tony, och det möjliggör ju väldigt många andra vägar också i bygget. Så att därför tycker jag att man ska gå på Tony.
Och Jonas Lindeblad Donnerhage inne på samma sak. Kane, Tony eller Mbeumo i det här läget? Ja, jag säger Tony.
Ja, Tony.
Fernando Torres Lovers har ju också en fråga han om Kane. Och han undrar då, är det värt att ha Kane som vecka efter vecka tar sina 5-6 poäng? Känns som att det aldrig blir mer eller mindre. Eller ska man lägga pengar på mer ojämna spelare som får tvåsiffrigt ibland och blank ibland? Och det är väl lite vilken typ av manager man är. Jag gillar ganska mycket de här som bara tickar på med poäng vecka efter vecka och nästan aldrig blankar.
Ja, det är alltid fint med sådana spelare.
Och det talar ju då för Kane. Sen så vet inte jag om det är just nu Kane som är den, liksom den bästa tajmingen på honom. Jag tycker det finns andra anfallare i ja, men Watkins, i Tony, i Haaland som jag kollar mot i, före Kane just nu.
Ja, jag håller med. Jag håller med.
Christian Tiveskog, det här har vi inte pratat om. Han siktar på wildcard i 27an och han undrar vilken den bästa dead end-spelaren för 26 är enligt oss. Och med det så menar han ju då att en spelare man tar in egentligen bara på kort sikt för en omgång. Har du någon tanke där?
Ja, för mig är det Tony. Palinja är avstängd i Fulham och det kommer kosta dem. Jag är helt övertygad. Jag är extremt imponerad av Palinja och han håller ihop deras mittfält. Så att jag tror att det där är en jättefördel för Brentford. Och det är dessutom ja, men för, liksom, det är en spelare som man kan byta in utan liksom, påverka ens liksom, planer framåt. Nu verkar han ha bestämt sig för Wildcard 27. Men för andra så är det också ett bra byte i och med att man köper sig tid. Det är ingen spelare som bara är bra i 26an utan han har ju dubben i 27an också.
Verkligen. Håller med. Skulle även vilja skjuta in, vi har varit inne på både Iheanacho och Maddison. De har så 15 borta här på lördag kväll. Och så 15 är inte bra. Ja, får vi klartecken på att Maddison kommer till start, absolut. Men kanske ännu hellre än Iheanacho som jag definitivt tror startar den här matchen. Och ja, men kan vara en liksom, spännande spelare att hoppa på här för liksom, en game week. Bra. Joakim Borén, han sitter på Salah, Rashford och De Gea i Liverpool United-matchen och undrar lite hur han bör tänka kring De Gea. Ska han starta De Gea eller ska han starta den urusle Danny Ward i Leicester som har en bra match då borta mot just det här dåliga Southampton som vi pratar om?
Ja, den är tuff. Jag hade nog ändå stått med De Gea. Det är inte alls omöjligt att United går och vinner den matchen. Och om de vinner med den matchen då kommer troligtvis Liverpool ha tryckt på en del på slutet. Och De Gea skulle kunna komma iväg med fina poäng.
Ja, jag håller med dig. Det är en väldigt lurig gå på egen magkänsla är nog tipset. För jag tycker att Ward har en bra match, men alltså att betta på att Leicester ska hålla nollan oavsett om det är Southampton eller vilka de möter, jag tycker det är liksom stökigt. Och ja, jag tror väl i och för sig att det är favorit på att Liverpool kommer få hål på United, men jag vet faktiskt inte. Jag vet inte alls. Sista frågan kommer från Andreas Sandberg och han undrar hur man bör agera om man redan har dragit sitt wildcard förutom då att ha is i magen nästa säsong.
Ja, det är väl lärdomen. Wildcard är viktigt. Ja. Och free hit är viktigt. Så att sparchipsen till andra halvan av säsongen, det är då det blir krångligt.
Men om vi kollar nu då, om man har dragit det. Brentford är ju ett sånt lag jag tycker man kan nämna som man kommer ha väldigt stor nytta av med dubben i 27an, match i 28an, dubbel i 29an. Jag tycker att Aston Villa är ett bra lag att kolla mot också, som en spelare som Watkins som har matcher. Kolla på lag som är ute ur FA-cupen och kolla gärna också vilka de möter i de här de gameweeks som vi vet blir blanks, till exempel i 32an. Så att, är det så att de möter lag som också är ute ur FA-cupen då, men då vet vi att de har match. Det finns ju några lag som vi faktiskt vet har det. Har de dessutom då bra matcher här innan och dubblar eventuellt, men då är de intressanta. Så det är lite så man får kolla, och så får man försöka göra ja, det bästa av situationen. Bra, med det tackar vi för oss. Tack för att ni har lyssnat på återhörande och Är ni intresserade av att veta exakt hur mitt wildcard kommer att bli och kanske även att höra om Stefan och Fredrik får lite inspiration utav den här podden och också väljer att dra det, så bli Patreon. Info kommer komma i Messenger-tråden exakt om hur vi gör inför deadline. Stort tack för att ni har lyssnat, på återhörande. Hej då.
Hej då.
Tired of ads interfering with your favorite sports podcasts? Good news. Ad-free listening is available on Amazon Music for all the music plus top podcasts included with your Prime membership. Stay ahead of the game by downloading the Amazon Music app for free or go to amazon.com/sportsadfree. That's amazon.com/sportsadfree to catch up on the latest episodes without the ads.